Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
God morgon mina damer och herrar.
God morgon.
Har du sovit gott? Ska vi pausa och säga hej till alla istället?
Hon ritade om Sverigekartan för vad en influencer är, dagens gäst. När hon i maj 2017 la ut den 19 minuter långa videon som skildrar några timmar från när vattnet går.
Nu är det viktigt, jag har inte tvättat några kläder. Tänk Margot, tänk. ska jag bli mamma imorgon. Nej, alltså det här är det sjukaste någonsin. Alltså det sjukaste känslan. Att vattnet inte gick. Klick, sa det bara. Och så bara kände jag, nej men gud, nu kissar jag. Men det var ju inte kiss. Eller så är det sjukt om det är kiss. Hedan själv, vad fan, de säger ju att vattnet ska gå på kvällen.
Till att hon och maken träffar sitt barn, lilla Arnold, för första gången.
Hur går det, Jakob?
Bra. Jag käkar mig då.
Ja, då förändrades givetvis Margot Ditts liv, men också hennes karriär. Om resan in i rampljuset, idag har hon över 250 000 följare på YouTube och 350 000 på Instagram, ska vi givetvis prata idag. Och om du inte riktigt förstått vad en influencer är, ja, då behöver du absolut inte hysa någon oro, för det kommer vi också att beta av i detta 383 avsnittet av Värvet, av och med Klara Åström och Månsson och mig, Kristoffer Triumf, samt Acast. Det här är Margot Ditts.
Ja, men jag mår väldigt bra. Jag startade i veckan redan igår då, när det var söndag. Och idag är det måndag. Mm. Så det är det bästa jag vet. Och liksom tjuvstarta, komma i ordning, träna på söndagen och jobba lite. Så att man leder över veckan.
Du har ju ett rätt ovanligt jobb och vi ska gå in i det i detalj. Men jag tänkte bara kolla, så här, hur ser en vanlig vecka ut för dig?
Ja, men det finns ju inga veckor som ser likadana ut någonsin. Och det är ju för att oftast jobbar jag ju med samarbeten, kampanjer, alltså som är verkligen i olika perioder. Så att det kan vara ena dagen att jag hämtar ett jättestort gosedjur hos Bris och gör det till en video, till att jag andra dagen gör ett samarbete och intervjuar Annie Lööf, till att jag tredje dagen, ja, men är på Skansen med min son och det är till och med jobb. Så att det är väldigt högt och lågt och man vet aldrig vad som ska hända, och det är det jag älskar.
Mm, men du bestämmer allt själv?
Ja, det gör jag ju, i princip.
Ja, det passar väl ganska bra att vi så här i början av intervjun rättar ut det här. För du kallar dig själv för influencer också.
Ja.
Det är inte alla influencers som gör det.
Nej, och det ska ju alltid vara något nytt. Först var det ju bloggare och sen så skulle man vara youtuber och sen så var det trendigt här med influencer. Men det nya ordet som jag har, det är kreatör.
Okej, okay. Är du kreatör?
Men jag tycker att jag är kreatör, men jag är influencer också.
Du är ju i alla fall liksom, kanske framförallt ett YouTube-fenomen. Mm. Eller det var så i alla fall. Nu är det kanske, jag vet inte hur du ser det. Liksom, vad gör du för skillnad på YouTube och Instagram?
Ja, nej, men jag skulle hålla med dig där att det är mer YouTube som har varit min starkaste sida.
Mitt nav.
Mitt nav, ja.
Ja.
Och, då, och där jag slog igenom framförallt.
Just det. Ja. Och YouTube för mig är fortfarande ganska... Alltså, jag har ju sett mycket av dig. Inte minst nu.
Mm.
Men annars så har ju inte jag så jävla bra koll på hela YouTube-fenomenet egentligen. Men det som verkar spännande med dig, tycker jag, och jag vet inte om det är den här frågan som jag försöker komma fram till, som jag nu har hållit på med i en och en halv minut. Det som verkar spännande med dig, och jag vet inte om det är likadant för dina kollegor, men är att du tar dina samarbeten på så stort allvar. Att innehållet viktar du åtminstone lika tungt, kanske ännu tyngre än dina vanliga vloggar inom citationstecken.
Mm.
Synd också att när frågan var så lång att jag inte ens fick till citationstecken på slutet. Utan
jag tyckte du gjorde det väldigt bra.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Och jag älskar frågan, för jag har aldrig fått den förut.
Okay.
Men, och jag blir väldigt glad att du säger det, för att för mig är mina samarbeten, alltså det är jätteviktigt för mig att vara trovärdig och att jag verkligen står för dem jag gör och att jag... Ja, men är stolt över dem framförallt.
Mm.
Så jag lägger väldigt mycket tid på det. Och det jag liksom brinner för, det är att få vara kreativ och hitta på saker som, ja, men kanske inte ens kunden själv har tänkt på.
Nej.
Så att jag gillar att vara med i hela processen.
Och hur styrd är du det? Jag förstår att det är olika från kund till kund, men är de inne och petar i dina klippningar och så, eller har du köpt dig kreativ frihet på något sätt?
Jag har lärt mig utav mina misstag. Alltså, i början så, jag har inte hållit på med det här jättelänge, utan det är väl 2 år, ja, men typ drygt 2 år nu. Och i början var jag inte alls lika hård på, ja, men när man fick en brief på att så här vill vi ha det ungefär. Då var jag inte lika säker på hur mycket jag fick pilla själv och hur kreativ jag fick vara. Men nu är jag stenhård från början att så här, jag vill vara med från början till slut. Självklart får kunden ju säga så här, ja, men det är det här vi vill trycka på och pusha för. Men sen gillar jag att göra det mesta.
Mm.
Och nu tror jag att jag har fått så mycket... ja, med positiv respons på det jag har gjort, så att kunderna litar på en. Och det är ju väldigt kul.
Är det, alltså, i mitt skrå då, som ju för sig också är ditt skrå, alltså podderiet, då är det ju kanske framförallt med de allra största poddarna, typ Alex och Sigge, så är det ju alltid diskussion kring i deras fanbase, så att säga, om det är för mycket reklam eller inte. Har du också den typen av feedback liksom?
Ja, det är många som, alltså, det går ju i perioder. Det är precis som marknadsföring, alltså reklam. Det är ju vissa perioder under året som är högre tryck än andra, typ Black Friday, julhandeln innan sommaren. Och i vissa fall då så blir det ju att det trycker på lite mer, och sen så kanske det är lite lugnare i 3 månader. Och jag tycker det är bara viktigt där att ha en öppen dialog med sina följare och förklara liksom att ja, men det är tyvärr så här det ser ut. Nu kommer det vara lite tajtare under en månad, en och en halv, och sen så får vi njuta av reklamfritt. Men samtidigt så kan jag tycka att jag gillar ju utmaningen av att göra reklamen så pass bra så att man ska vilja titta.
Mm. Ja, men så det känner jag i de fall jag har sett dig göra den typen av samarbeten, att det håller.
Ja, men tack.
Ja. Om vi nu säger att vi har, och det vet jag ju att jag har, en del lyssnare som kanske är lite, inte riktigt har koll på vad en influencer är. Alltså säg att du träffar någon äldre människa på ett kalas, till exempel jag. Hur förklarar du då vad du gör?
Då försöker jag förklara som så här att ja, men jag uppdaterar om mitt liv som en dagbok fast på internet. Och det gör jag både i skriftlig form och i rörligt format, alltså med video. Och då brukar de flesta förstå. De flesta har ju nu i alla fall typ sett på Let's Dance eller någonting där de har talat om en influencer någon gång. Så då kan man försöka dra paralleller. Vet du vem Isabella Löwengrip är? Eller vet du så? Och sen får man då förklara skillnaden på vad man själv gör och den personen.
Ja, jag fattar. Mm. Ja. Vad möter du för reaktioner?
Ja, men om man jämför nu med typ 2 år sedan, så tycker jag ändå att många har större förståelse för att det faktiskt är ett riktigt jobb. För 2 år sedan så var det många som frågade, men vad gör du resten av tiden då?
Ja, just det.
Mm. Men nu så känns det som att många i alla fall har förstått att det är ett jobb att vara influencer. Ja, om man vill.
Ja, just det. Jag tänkte att vi skulle ta det egentligen mycket senare, men det passar så bra att vi gör det nu. Alltså, jag tänker att det rimligen måste vara ganska mycket jobb som du gör som vi inte får se. Mm. Vad är liksom den ofilmbara, oglamorösa baksidan av det, eller baksidan, men vad är det vi inte får se som du gör?
Det blir väldigt stökigt med det jag gör. Okay. Det är väldigt stökigt överallt hela tiden. Mm. Och men vet du vad, alltså jag skulle ändå kunna säga att jag tycker nog att jag delar med mig av baksidorna också.
Mm.
Så att jag tror att det kanske är det lite som skiljer mig framförallt gentemot många andra influencers, så att jag visar faktiskt ganska mycket av sanningen. Men sen är det klart att jag också ligger och chillar och typ ligger i sängen i 3 timmar, och då är det lite stressigt, för då kan jag ju aldrig visa det.
Nej, nej.
Det är lite tråkigt. Mm. Det är inte kul att titta på.
Nej, men och du har ju, nu har jag inte sett allt ditt material, men du har ju liksom inte, du live-feedar inte heller när du fakturerar eller så.
Nej.
Nej.
Kanske borde börja med det.
Kanske. Men det skulle kanske bli roligare då.
Mm. Ja, också så här, då kan folk lära sig hur man fakturerar.
Ja.
Så att man borde få lära sig i skolan.
Ja, men verkligen. Mm. För det är ju någonting som till och med min generation, men kanske ännu framförallt så här 90-talister och sånt, inte har fått lära sig i skolan hur man, nej, betalar räkningar och sånt.
Det är helt sjukt.
Ja.
Jag hade ingen aning när jag tog studenten.
Nej, men och ni, alltså, er generation får väl också betalningsanmärkningar?
Ja, ja. Oh, ja.
Har du haft några?
Jag har fått många påminnelser, men nu är det faktiskt min kära man som tar hand om alla räkningar.
Okay.
Jag är extremt organiserad och pedantisk när det kommer till jobb. Sen är jag lite slarvig i privatlivet. Jag tappar kort och telefoner och glömmer räkningar.
Mm, jag fattar.
Men jag har en bättre hälft som är tvärtom.
Vad skönt.
Mm, det är väldigt bra.
Vi ska återkomma till honom också, tror jag. Helvete vad jag krokar framåt. Det är så jävla proffsigt. Men jag tänkte liksom att vi skulle lära känna dig innan du födde barn på YouTube. Och det, jag vet att du har delat med dig till viss del, men kanske inte till mina lyssnare så himla mycket då. Du föddes för rätt exakt 29 år sedan.
Ja. Yeah.
28 år och en vecka.
Exakt.
Kanske till och med 29 år, ja, nu när det här
faktiskt, når folk. Precis.
Det vet vi inte. Men in i vilket sammanhang kom det?
Ja, men jag föddes in i en familj som precis hade köpt en villa ute i Saltsjöbaden. Med en storbror som är 5 år äldre. En väldigt mysig familj. Mamma var ju helt säker på att jag var en pojke. Och sen så en natt då innan jag kom så fick hon... Då drömde hon att det var en doktor som kom in och sa så här, du har fått en dotter och hon heter Margot.
Aha.
Och då fick hon stavningen och allting.
Okej.
Okay. Och sen blev det Margot.
Ja.
Så att jag liksom föddes väl in där... Ja, men på ett oväntat sätt, men ändå så självklart, tror jag mamma brukar säga.
Alltså, hon, det var inte bara könet som var oväntat, utan hela du?
Jag tror hela jag var oväntad.
Okay.
Jag kom lite tidigt också och sådär. Men, ja, men vi har alltid varit en sån familj som alla har... Alltså, alla har väl alltid tänkt att ja, men det ser så perfekt ut. Och, ja, men 2 barn, villa i Saltis.
Mm.
Men det finns ju mörker i alla familjer, skulle jag säga.
Mm.
Ska och saker som inte syns.
Ska vi gå in på det nu?
Vill jag det?
Mörkret.
Mörkret.
Ja, vi ska till mörkret.
Vi ska det. Antog nästan det.
Ja, men i någon form i alla fall.
Vi gör det senare.
Ja, det är mycket Holland. Det är engelsk farmor. Hur ser det här släktträdet ut egentligen?
Ja, men det är väldigt spretigt. Pappa har då alltså de är 4 syskon. Och alla de har i princip gift sig med någon som är utländsk. Och okay. Pappas pappa också då, med en engelsk fru.
Mm. Vikinggenen är stark.
Vikinggenen är stark, precis. Hämta hem.
Ja, det ska jag.
Ja, det ska hem.
Ja.
Ja. Ja, nej, men det är faktiskt en mysig historia. Jag tror farmor var proffsballettdansös. Och farfar raggade upp henne när hon dansade på Kinateatern.
Ah, okej. Okay. Mm. Så han åkte inte dit, så att
nej.
Säga?
Nej, han gick bara upp på scen med blommor och sa, du stannar här.
På riktigt?
Ja. Och så stannade hon och avbröt hela sin karriär.
Oj.
Så det är väldigt coolt.
Mm. Ja, det är lite deppigt också att hon inte fick dansa när hon var kvar i Sverige.
Lite. Men jag får se det som att det var för kärlekens skull.
Mm. Jag förstår.
Och sen, mammas föräldrar är från Holland. Och morfar jobbade på Atlas Copco. Och blev flyttad till Nacka när mamma var typ runt 4-5. Då bodde de här i 2-3 år och sen flyttade de tillbaka till Holland och till Belgien.
Okay.
Och sen flyttade de tillbaka hit när mamma var 16. Och då började mamma tävlingssegla väldigt mycket och då träffade hon pappa. Och då sa han, stanna här.
Ah, okay. Mm.
Ja. Sen flyttade de faktiskt till Brasilien tillsammans med mormor och morfar. Och då adopterade de min moster. Så mamma jobbade på ett barnhem. Så det blir lite brasilianskt i familjen också. Så min moster är från Brasilien.
Men Ditz i sig är...
Det är tyskt efternamn, tror jag, men det är holländskt.
Okej, okay. Jag fattar. Ja. Och numera så är mormor och morfar tillbaka i Holland.
Ja.
Men talar svenska?
Yes.
Alldeles utmärkt.
Ja, men de är ju 94 idag. Ja. Men pigga.
Ja, så det jag fattar.
Och nu har ju mamma gift om sig med en sydafrikan, så nu är det ännu mer spretigt.
Ja, jag förstår.
Ja,
ja, men det, när skiljer de sig?
Men exakt 10 år sedan typ, när jag tog studenten.
Okej. Okay. Inte för att du tog studenten?
Alltså, jag vet inte, men är det inte så de säger att det är många som skiljer sig första 5 åren? Typ 50% av de som faktiskt skiljer sig. Och sen så kommer liksom nästa när barnen flyttar ut och man inser att man inte har så mycket gemensamt.
Just det.
Så... Eller att man har hållit ihop för barnens skull typ.
Ja, och det var så det var i deras fall.
Jag kan tänka mig att det var så.
Du har inte frågat?
Jo.
Ja.
Så var det.
Ja. Är pappa kvar i ditt liv?
Ja, vi har kanske inte den bästa relationen, men han finns ju där, okay. Gör han.
Men här någonstans?
Han finns, vi ses kanske 2-3 gånger per år på födelsedagar och så, men vi ses inte på en söndagsmiddag eller har långa samtal i telefonen.
Nej, men din mamma däremot är väldigt delaktig i ditt liv?
Mm. Vi pratar väl snarare 5 gånger om dagen.
Ja, jag förstår. Ja. Och nu är hon i Sydafrika eller här?
Nu är hon här, så hon bor, på sommaren bor hon här och på deras sommar så bor hon där.
Jag fattar. Mm. Är du överklass?
Är det? Jag har aldrig tänkt på det på det sättet egentligen. Men det är klart att jag är född med en liten guldsked i munnen. Alltså jag vet att jag har haft det väldigt, väldigt bra. Och ja... Det är klart att jag blev väldigt bortskämd med liksom mycket kärlek och mycket, men samtidigt mycket förväntningar på mig också. Och ganska mycket press. Men jag tycker ändå att jag har förvaltat min bortskämdhet och guldskeden i munnen på ett väldigt bra sätt.
Mm.
För jag kan tycka att det är okej att vara bortskämd. och lite överklass så länge man, ja, men inte dömer andra människor, acceptera alla för dem de är och absolut aldrig tycker att de är bättre än någon annan.
Men du har ju besökt ditt barndomshem och lagt upp det på, i din kanal. Det är ingen tråkig villa.
Nej, jag skulle vilja köpa tillbaka det någon gång.
Ja, jag fattar. Men då snackar vi 50 miljoner.
Nej.
35?
Nej, mindre tror jag.
28?
Jag tror kanske 20 någonting.
Okej. Ja. Den är din för 25.
Ja, är det så? Har du snackat med dem?
Nej, jag vet inte.
Nej, jag skojar.
Men har du inte råd med det då?
Nej, det har jag inte. Nej,
jag fattar. Men hur är det här då? Alltså, den var ju otroligt fin. Sjötomt, hela fadrullen. Förstod du det när du växte upp?
Ja.
Alltså hur privilegierad du var?
Ja, men det har jag nog alltid känt väldigt mycket. Alltså, speciellt kanske om man jämför med vissa av mina klasskamrater.
Fisksätraungarna.
Fisksätraungarna. Ja, men min mamma har alltid varit väldigt noggrann, och pappa också, med att, ja, men fastän vi bodde i Saltis, så det är väldigt liksom inskränkt, vad ska man kalla det, inavelt. Ja, det är, man tar sig inte så ofta därifrån liksom, när man är liten. Så har jag ändå, känner jag att jag har verkligen fått se mycket i livet ändå. Min pappas lillebror hamnade i fängelse väldigt tidigt, eller från typ så länge jag kan minnas. Och vi har ju besökt honom där minst liksom varannan vecka, typ, ja, men hela min uppväxt.
Okej.
Ja.
Varför, alltså, ser det fortfarande ut så? Är han i livet?
Han är i livet och nu är han ute, så det är väldigt skönt. Men på ett sätt så behöver man ju vara mindre orolig kanske när någon faktiskt sitter inne, så att man vet att den mår bra liksom. Mm.
Men någonstans har ju uppenbarligen gjort en klassresa. Är det dina föräldrar som har gjort det eller? Nej.
Nej, pappa är uppvuxen i Saltis på Solsidan. Okay. Så att han har nog haft det så hela tiden. Min morfar och mormor tror jag framförallt är de som har gjort den största förvandlingen liksom.
Ja, jag fattar.
De växte ju upp under andra världskriget och träffades också då. Och då hade de väl inte så här jättemycket. Men båda kommer ändå från familjer där man, ja, men kvinnorna jobbar, kvinnorna till och med haft egna butiker och fabriker, så jobbat hårt. Så att arbetarfamiljer, och sen så fick ju morfar jobb på Atlas Copco. Och ja.
Som någon slags chef, får man förmoda.
Ja, exakt. Men sen så, alla i hela släkten är väldigt motiverade och entreprenörer. Så att det, jag tror att det kan finnas en liten gen liksom av att man bara vill väldigt mycket. Och vill liksom alltså komma upp till sitt fulla potential och utmana sig själv. För jag ser mig själv så mycket i alla mina släktingar. På både mammas och pappas sida.
Jag förstår. Så det är mycket self-made men and women i din familj?
Ja, så att även liksom fast många, eller våra morföräldrar och farföräldrar har haft gott om pengar, så har ju nästan alla skapat någonting eget själva från liksom grunden.
Vem var din största förebild när du var, säg, 7?
Men min morbror har alltid varit en jättestor förebild för mig. Han, ja, det är mammas storebror då. Han började importera tubsockor som han ville sälja. Alltså strumpor som var lite roligare. Och då var han väl upp i 20-årsåldern bara. Och tjänade väldigt mycket pengar på det. Och så ville han utveckla sitt företag. Och började göra egna t-shirts. Men då ville han att det skulle slå igenom internationellt. Och han har alltid älskat sport och surfing och segling. Så att han hittade Jack O'Neill och åkte över till USA. Och så frågade han honom, du, kan inte jag förlåna ditt efternamn på trycken gentemot att vi har den här dealen tillsammans? Så att, ja, men han har alltid varit en förebild på att så här, våga och bara köra på.
Han grundade sportklädeföretaget O'Neill?
Ja.
Okej.
Ja.
Hur finns det fortfarande?
Han sålde det för några år sedan.
Okej, jag fattar. Om vi tar tillbaka dig till den där 7-åriga Margot då, liksom. Vad tänkte du att du skulle göra med ditt liv?
Ja, men jag har väl alltid varit ganska så säker på att jag antingen vill ha ett eget företag. Just när jag var 7 då så ville jag bli lapplisa eller advokat.
Okej. Okay.
Ja. Eller ha ett eget företag.
Vad var det med lapplisa som lockade? Makten och promenaderna?
Jag tror det. Pappa sa att jag skulle passa så bra som det.
Okay.
Och liksom när han sa att det här skulle vara något för dig, då visste jag att han menade det verkligen.
Ja, vad fint.
Ja, nej, men jag tror också att det kanske var att det var så jäkla många som var sjukt otrevliga som var lapplisor.
Ja.
Så då kände jag att men det här kanske man kan göra någonting bättre utav.
Just det. En glad lapplisa.
Exakt.
Ja, det är väl inte för sent.
Nej.
Jag läste någonstans att du inte trivdes särskilt bra i skolan. Men var du bra i skolan?
Ja, eller jag har alltid haft ganska lätt för skolan. Mm. Men jag pratade väl lite för mycket och var kanske inte den mest exemplariska eleven.
Okej. Okay.
Mm. Så.
Vad gjorde du på fritiden?
Tränade mycket tennis, dansade ballett, spelade fotboll. Ja, var väldigt mycket utomhus, åkte skidor.
Du la grunden till den här fysiken som du ändå verkar ha behållit.
Ja, men ja, det tackar jag för. Ja. I mean, både, alltså jag och mina tjejkompisar, vi har ju varit bästa vänner typ sen vi föddes. Och alla vi är väldigt sportiga, så att det var liksom vårt sätt att umgås. Så att vi hade inget shoppingcentrum på det sättet i närheten. Då var det liksom att åka till stan och det fick vi inte göra. Så att då istället så mycket utomhus, mycket träning och sport. Och fotbollsmatcher på helgerna. Det var liksom då vi fick träffa andra människor som fanns utanför Saltsjöbaden. Mm. Det var helt otroligt.
Hur bra var du på något?
Ja, men jag var ganska bra i tennis. Ja. Det var jag. Mm. Jag tävlade i sånt Kalle Anka Cup. Men ja... Du vet, sen blir man ju 15. Och så...
Då kommer folkölen och ciggen in.
Exakt.
Ja. Var det så?
Folkölen i alla fall.
Ja. Inte så mycket cigg.
Jag skulle säga folköl och killar.
Ja, jag fattar. Har du rökt?
Nej, alltså jag kan ju ta en cigarett så här, någon gång när jag dricker. Men jag skulle inte langa upp en cigg en vardag. Liksom.
Nej, jag fattar.
Nej, eller om jag blir stressad. Nej.
Nej.
Nej. Men en liten festsig så där, det tar jag då.
Men det här är lite intressant, för det du säger här mellan raderna är ju liksom hur avstängt Saltis verkar vara ändå. Alltså att det är, men alltså när du gick i skolan, var det, kom det barn från andra liksom delar då som inte var Saltsjöbarnen?
Ja, men det var ju en, alltså jag kan säga så här, från typ första klass, alltså när man är 7 fram tills högstadiet. Mm. Vilket är 6 år. Där ser man inte många som inte liksom är born and raised i Saltis.
Okay.
Men sen i 7:an så började det dyka in några stycken så där från Nacka eller från stan. Antingen då att de inte hade kommit in där de ville, och så blev det liksom Saltsjöbadens samskola. Men sen i gymnasiet så var det faktiskt ändå, då var det folk som kom till oss.
Ja, jag fattar. Var du liksom, jag försöker ringa in dig som person, var du poppis?
Ja, men det var jag nog. Mm. Men alltså jag har alltid varit en sån som... Det finns ju alltid uppdelningar i gäng och sådär. Och jag tycker det blir så fel när man säger så här, det populära gänget. För det är ju någonting som andra skapar. Det är någon annan som säger, varför är det där gänget mer populärt än det där egentligen? De är lika många i båda gängen och har lika kul. Mm. Så att, ja, jag var väl ett populära gänget, men jag kan tycka att det blir så dumt att säga så.
Men berätta om mobbningen då. Jag skrev den här frågan på spex, ska jag säga.
Mobbing. Alltså jag har väl inte sett så mycket mobbing. Nej. Alls. Nej. Det är klart att så här, vissa killar retades lite liksom, och sprängde upp min brevlåda hemma. Men alltså, det såg jag ju som lite glimten i ögat pojksträck liksom, för att de ville ha lite uppmärksamhet. Men mobbing, inte så mycket ute i Saltis. Nej. Inte den generationen jag är i alla fall.
Jag fattar.
Utan jag har väl mer varit i chock över vad jag har hört från andra liksom, skolor och andra stadsdelar. Jag skulle nog säga att vi faktiskt är väldigt snälla mot varandra där ute.
Ja, vad bra.
Kanske för att alla känner alla.
Men tog du första bästa chans att komma därifrån?
Nej.
Nej.
Nej. Jag var sugen. Mm. Ja, men alltså, första bästa chans, det hade ju då absolut varit att börja i en annan skola på gymnasiet. Men då var jag ju alldeles för bekväm. Jag hade 5 minuter till skolan, promenadavstånd. Mm. Och liksom 90% av mina kompisar.
Vad nu när du är så här gammal, jag menar, du är då 15 när du började gymnasiet. Vad ville du göra med livet?
Jag ville bara sluta skolan och få bestämma själv.
Okay.
Jag tror att det var liksom det som var mitt huvudmål. Jag hade nog redan bestämt mig i 9:an att jag inte kommer vilja plugga vidare. I alla fall inte direkt. Förrän jag visste precis vad jag ville göra för något. Utan jag var väldigt sugen på att börja jobba.
Och på den vägen är det lite, eller?
Ja, alltså jag började jobba varje, i princip torsdag, fredag, lördag, söndag, alltså redan i gymnasiet, som telefonförsäljare. Och jag tyckte det var mycket, mycket roligare än att sitta i skolan.
Mm. Var du duktig på något i plugget? Alltså, du sa att du hade lärt för allt. Ja, okej.
Okay. Nej, men jag har väl alltid haft en liten talang för språk. Men missar man lektioner så hamnar man ju efter, och då är det ju inte lika lätt liksom. Men jag skulle nog säga att språk, dock inte svenska.
Nej, okay.
Utan mer liksom inlärning av andra språk.
Jag fattar.
Mamma är tolk, så hon pratar typ 6-7 språk.
Ah, det föranleder dit jag ville. För jag vill ju veta vad dina föräldrar gör. För jag antar att de fortfarande jobbar.
När jag var liten så hade de företag tillsammans. Så de sålde båtinstrument, seglarkläder, lite allt möjligt. Och sen nu när de... Eller mamma var då också tolk vid sidan av. Eftersom att det är holländska, så mycket narkotikamål och så för polisen.
Ja.
Mycket rättegångar. Och så hon gör ju i princip det nu, plus att hon jobbar heltid hos mig.
Okay. Mm.
Och pappa jobbar nu som taxichaufför.
Aha.
Så att han kör både limousiner och så jobbar han för Taxi Stockholm.
Okej. Okay. Men det gjorde han inte när då var han entreprenör.
Ja.
Inte det ett långt steg?
Han var taxichaufför innan.
Okay.
Så att det var väl kanske en så här enkel grej att falla tillbaka på. Men sen så han försöker ju starta upp ett nytt bolag. Så jobbar han samtidigt då som taxichaufför.
Jag förstår. Mm. Och men där lämnar vi honom kanske.
Ja.
Vi går inte in på vad han ska syssla med.
Nej, jag vet inte så mycket mer.
Nej,
det är lite, han är alltid så hemlig av sig.
Jag
så han vill inte berätta.
När kom 20 år i Saltis?
Mm.
Sen då?
Ja, men sen skulle ju mamma och pappa skilja sig. Och då,
hur var det för dig?
Ja, men det var lite jobbigt, för att det hände inte så mycket. De bodde på olika våningar i huset och man hamnade väldigt mycket mitt emellan. Väldigt mycket tjafs. Jag saknade min storebror väldigt mycket. För han hade ju flyttat ut och det är skönt att ha någon att prata med. Men samtidigt så hade jag väldigt bra stöd från mina kompisar. Nästan alla hade varit med om en skilsmässa. Mm. Och ja, men typ något år, två år innan så var vi med om en jättejobbig bortgång utav en av mina bästa kompisars bröder. Så att när man liksom sätter saker i perspektiv så visste jag ju ändå hela tiden att så här, det här är en fas, det är klart att det är jobbigt nu för dem båda, men det här kommer gå över liksom. Alla kommer börja må bra till slut.
Mm, jag fattar.
Mm.
Så i samband med skilsmässan då flyttade du ut också?
Ja, jag flyttade alltså till mormorfar i Holland. Mm. Så jag bodde hos dem i 4-5 månader. Hos mina liksom 85-åriga morföräldrar.
Vad fint.
Ja, men vi är väldigt nära.
Ja.
Så då pluggade jag ju lite holländska, men mest liksom att vi bara umgicks vi tre.
Mm.
Och hade det mysigt.
Vill du sitta i Kärnstan?
Vill du sitta, jag kan stå.
Ja. Står det i kollektivtrafiken?
Gör det? Ja, ja, det kanske det gör. Mm. Vill du sitta, jag kan stå. Vad fint.
Ja. Hoj, hoj, lycka, dink.
Oj, ja. Danke väl.
Ja. Det var vad jag kunde. Men du
hej,
kan
hej,
lite
snygging.
Mer. Just det. Du kan lite mer.
Ja, men jag förstår i princip allt. Men jag är som perfektionist när det kommer till språk. Så jag är lite sådär blyg för att prata.
Ja, jag fattar.
Mm. Mm.
Men vad kan du mer för språk? Engelska?
Engelska ja. Är jag väl helt okej på.
Ja.
Men det är ju någonting... Alltså jag skulle ju verkligen vilja bo på fler ställen. Det är egentligen typ det jag verkligen brinner för och älskar. Andra kulturer, andra typer av människor. Lär känna nytt folk och få nya idéer.
Vart skulle du flytta ifall du fick chansen nu?
Exakt nu.
Ja.
Vart som helst i hela världen.
Ja.
Oj, oj, oj.
Jakob och Arnold är på.
De är
nu
på.
Drar vi.
Ja, men då skulle jag vilja byta kontinent. Jag hade nog velat köra en liten rundtur i USA. Mm. Alltså, jag vet alldeles för lite.
Okej.
Okay. Mm.
Men du har varit där?
Jag har varit där. Mm. Men jag har varit i Miami och i New York. Jag skulle vilja se lite mer.
Just det. Västkusten ja. Är ju bästkusten, som vi brukar säga.
Har du varit där mycket, va? Mm.
Om jag har.
Ja.
Ja, men jag gjorde ju Värvet International i 2 års tid och åkte skytteltrafik till Los Angeles.
Mm.
Det var mysigt.
Coolt ju.
Också slitsamt.
Slitsamt,
ja. Ja, lite. Ditt första jobb, var det på Telia?
Det var åt ett eventbolag som jobbade för Telia.
Okay.
Så att jag stod då som, du vet, den här personen som står längst fram i butiken.
Mm.
Och säger så här, medan du väntar på din tur ska jag visa dig den här nya telefonen.
Ah, okay.
Ja, den personen var jag.
Jag förstår.
Men jag trivdes väldigt bra med det. Jag fick träffa mycket människor. Och ja, men det var en så här stor variation varje vecka. Nya telefoner, nya utbildningar. Och sen så började jag jobba på Telia efter det.
Du är ju bra med folk, verkar det som.
Men jag gillar människor.
Ja. Har det alltid varit så?
Mm. Jag är jättenyfiken på nästan alla människor.
Är inte det krångligt nu när du är så känd?
Menar du att de är nyfikna på mig också?
Ja, kanske så. Men det, att det kanske i alla fall i många fall. Nu förstår jag att alla kanske inte är i målgrupp för dig. Men många känner ju till dig.
Mm.
Att de på något sätt förhåller sig till dig på ett annorlunda sätt.
Mm, alltså, jag försöker ju inte tänka på... Jag gillar ju om någon är ärlig i alla fall som man träffar sig. Men gud, jag följer din blogg eller jag har kollat på din YouTube. För ofta så... Det måste du också märka. Man känner ju det ganska tydligt om någon har koll på en.
Ja, det händer. Ja, det händer dig oftare än mig, kan jag säga.
Ja, kanske. Mm. Men alltså, jag vet inte, jag är sådär... Ja, det spelar egentligen inte så stor roll för mig. Bara jag märker att den är en skön människa, mm, så spelar det ingen roll för mig om det är ett gammalt fan eller om det är en ny person som man vill börja hänga med. Nej, men jag kan märka ibland om man sitter i ett sällskap där jag inte känner någon. Och så sitter man typ 6 personer. Och jag älskar ju att fråga saker hela tiden. Ja, vad är du? Berätta. Och sen så märker jag sig efter en timme. Jag bara, ingen har frågat mig en enda fråga. Mm, är det då för att de vet och inte vågar? Ska jag börja prata om mig själv nu? Eller är det jättesjukt?
Mm. Ja, jag fattar. Mm. Någonstans här så börjar du med blogg. Fast det är några år senare kanske.
Ja, men precis.
När startade du din första blogg egentligen?
Ja, men jag kom ju hem där från Holland. Och då hade jag ju faktiskt inget jobb. Men då började jag jobba på Telia. Och de hade redan sagt att de ville ha mig i butik efter att jag hade jobbat där som eventpersonal. Så då tog jag jobb på Östermalmstorg på Telia-butiken där.
Mm.
Och ja, men jag kände väl så här, ja, men här kan jag vara och liksom tjäna mina första riktiga liksom, hela löner. Och det var jättestort liksom. Och sen,
hur gammal är du då? 21? 20?
Ja, men 20. Mm. 20 var jag. Och jag tyckte det var väldigt kul. Mycket, mycket roliga människor som man träffade. Telekombranschen är ju ett visst typ av folk, men alla är väldigt kul tycker jag.
Berätta om den typen av folk.
Ja, men det är ju liksom mycket sena utekvällar. Man hänger ihop liksom de som jobbar. Det blir liksom lite familjärt, som en ny liksom bekantskapskrets.
Okay. Mm.
Man blir tajta.
Ja.
Eller tyckte jag i alla fall.
Du var välkommen in i Telia-familjen.
Exakt. Ja.
Eller Telia-butiksfamiljen kanske. Mm.
Mm. Det är riktigt bra reklam här. Mm. Nej men, och sen så pratade jag då med min gamla chef på det här eventbolaget, som sa att de behövde en ny projektledare. Och då sökte jag jobb där istället igen.
Mm.
Och då gick jag på några intervjuer. Så, ja, jag var på sista intervjun. Och då säger han, högsta chefen och min då platschef i Stockholm, ja men vi kan tänka oss att ge det här jobbet till dig. Bara, du har väl körkort, vi vill att du i så fall börjar om 2 veckor. Och då jag bara, då bet jag mig i tungan och bara, nej. Säger jag. Jag bara, ja men självklart har jag körkort. Mm. Kommer hem i panik och bara, nej. Jag har så fått jobbet, men jag måste ha ett körkort om 2 veckor. Men jag löste det.
Du gjorde det?
Löste det på 2 veckor.
Snyggt. Mm. Intensivkurs.
Ja, fick åka upp till Norrland i, ja men 7 dagar.
Mm.
8 mil utanför Umeå. Det var också väldigt kul. Det var jag, 2 samer- en som bodde där i vinden. Ja, men det var riktigt roligt, men en ny erfarenhet. Vi åt älgkebab varje dag.
Mm.
Och sen då efter, vad var det? Ja, men efter 7 dagar så sa jag till han, Jonis då, som var chefen på trafikskolan, att nu är jag redo att köra upp och ta teoriprovet. Han bara, nej, nu är du i Norrland. Nu får du chilla ner lite. Du kommer få åka hem till Stockholm och sen får du komma tillbaka om typ 2 veckor och köra upp. Och jag bara, nej, alltså det här går inte. Jag ska ju ha mitt jobb liksom på fredag och det är tisdag idag. Och då sa han att nej, det kommer inte hända, jag är jätteledsen. Så då började jag ju gråta, ringde mamma. Jag ringer alltid mamma när jag är ledsen.
Mm.
Och ja, men så åkte jag ner till Stockholm samma kväll. Och så gjorde jag teoriprovet dagen efter. Och klarade det. Och sen så var det då en dag kvar tills jag skulle ha det där jobbet och skriva på papperna. Och då var jag ju så stressad så jag höll på att dö. Gjorde uppkörningen, failade totalt, började gråta. Kommer ut till bilen, då säger mamma så här, hon bara, men... Jag har bokat en ny tid till det. För de hade inte hunnit uppdatera systemet att jag hade kuggat.
Ah.
Så vi åkte från Farsta till Sollentuna. Och så fick jag köra upp igen inom 40 minuter. Och då var ju nervositeten redan ute liksom.
Mm.
Så då klarade jag det.
Ah, wow.
Och så fick jag jobbet.
Ah. Hur kör du?
Alltså, samma dag då som jag började, alltså vilket var dagen efter, hade jag aldrig kört i Stockholm innan. Så det var ju lite katastrof.
Okay.
Men sen dess så körde jag ju skåpbil typ. några mil i veckan. Så att jag är riktigt bra på att köra och på att fick parkera.
Ja, vad härligt.
Det är en sån talang jag har.
Ja, men du, hur nära ett övergångsställe får man stå?
Parkeringsregler är väl inte lika noga.
Ja, jag fattar. Men du, alltså när, för att jag tänker så här, att om man, vi har ju fortfarande inte kommit fram till det, men
det,
att liksom du börjar med blogg och så, och det antar jag har att göra med att du börjar på Devote, eller?
Nej, utan jag jobbade då som projektledare på det här eventbolaget i 2-3 år, och sen fick jag bara en sån här, nej, nu måste jag sluta, nu har jag gjort det här för länge. Vi jobbade liksom måndag till söndag. All personal var i princip mellan 18 till 20, och de skulle ju slussas runt på alla de här butikerna, ja, men framförallt när alla andra var lediga. Nej, men så efter 3 år av att liksom jobba måndag till söndag, det får de här samtalen på nätterna utav 19-åringar som är magsjuka helt plötsligt när de ska jobba dagen efter, och då behöver lösa det liksom. Du vet, man blir trött efter det, men nu räcker det. Det var den bästa skolan jag någonsin har haft, liksom jobba hårt och bara utvecklas och utmana mig själv. Men då kände jag att nej, nu får det vara nog. Och då sa jag upp mig och åkte till mamma i Sydafrika.
Mm.
Och då startade jag bloggen.
Ah, okay.
Bara som en sån här, jag testar.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
För jag tänker att jag har ju väl också bloggat lite. Det är ju någonstans ändå att man vill kommunicera.
Mm.
Och kanske då i slutändan i bästa fall synas också på något sätt. Mm. Eller?
Ja, men jag tror det. Jag får ju ut. Jag mår ju bra av att få dela med mig.
Mm.
Och jag mår ju bra när andra läser det.
Mm.
Men det är väl som de säger, det är väl de här endorfinerna, dopaminerna och serotoninet i hjärnan som gör att det triggas liksom av att okej, en till följare, en till som läser. Det är ju någonting. Men det som var, tror jag, stora skillnaden kanske för mig gentemot många andra var att jag tyckte ju, alltså när jag bara hade 100 läsare så tyckte jag att det var helt fantastiskt.
Mm.
Så att jag liksom bara, hade jag vetat idag hur mycket slit det var för att liksom komma hit där jag är nu, så hade jag nog varit livrädd och aldrig vågat liksom starta upp bloggen.
Nej, jag förstår. Vi kanske kommer till det också, men jag minns ju när Värvet hade 104 downloads.
Mm. Ja.
Otroligt.
Ja, men
alltså totalt.
Man blev jätteglad.
Ja, ja. Ja, herregud. Ja. Det är fortfarande mäktigt.
Mm. Men du, jag tänkte så här, allting, det är tur att man inte kan se in i framtiden och veta allting som man gör. Tycker du inte det?
Jo, men det är väl skönt.
Ja, det är väl jätteskönt.
Ja. Men jag tänker då, om det var liksom fram till det du öppnar Blogspot eller vad det nu var, alltså, hade du haft något slags arena för att synas innan dess, eller vad man ska säga?
Alltså jag hade ju Facebook innan, och ja, jag hade väl kanske 1000 följare på Instagram.
Ja, okay.
Men, och det var ju ganska mycket då. Men det var ju bara vänner.
Tusen vänner.
Ja, jag är väldigt social av mig. Jag har alltid gillat att gå ut väldigt mycket. Och sen, jag älskade att gå på krogen när jag var yngre.
Okay.
Älskade. Men inte liksom för att ragga killar och supa ner mig, utan jag älskade att träffa nya människor.
Dansa och vara nykter och sånt.
Inte nykter skulle jag inte säga, men nej, framförallt liksom nya relationer och hamna på äventyr.
Ja, ja.
Så det var de 1000 personerna som låg där och bubblade.
Jag förstår.
Så jag tror att när jag väl startade upp bloggen så länkade jag ju den på Facebook. Mm. Och då hade de en sån topplista, du vet, topp 100 på bloggportalen. Och då hamnade jag ju direkt upp på den, utan egentligen att behöva göra mer än att dela den bara för mina vänner. För alla var nyfikna.
Mm.
Och då tror jag bara att så här, efter det var det fler och fler som hittade till den liksom.
Mm. Och hur blev det här ett liksom, alltså då är du i Sydafrika på obestämd tid eller?
Ja, jag hade sparat ihop ganska mycket pengar så att jag visste att jag hade kunnat vara ledig i alla fall i typ 4-5 månader. Mm. I alla fall att bo hos mamma. Men,
och var är vi då i Sydafrika?
Då är vi en timme utanför Johannesburg ungefär i Pretoria.
Okej. Okay.
Så hon,
Vad fan gör hon där?
Hennes man är alltså landskapsarkitekt.
Okay.
Så att han jobbar med att inreda naturparkerna i typ Victoria Falls och Krugerparken. För att bevara djurlivet och naturen, men samtidigt kunna få dit turister.
Vad fint.
Ja, men det är fint.
Men det är ju inte kanske, det är inte Kapstaden.
Nej, det är absolut inte. Alltså, det här är superenkelt. Så de har byggt ett hus uppe i träden. Alltså på pålar. Så att ifall det skulle bli översvämning så är de liksom safe.
Mm.
Men så att det är som träkojor liksom, utan väggar. Så att det är väldigt så spartanskt. Det är ju så roligt när man tänker på att mamma liksom gick från saltismamman till att bo i ett hus på pålar utan väggar.
Ja.
Men det är kul.
Men det är så
hon lever livet.
Ja. Ja. Vad härligt.
Vad frågan
är? Jobbar hon för dig även när hon är där så att säga?
Ja.
Mm.
Jag jobbar 100%.
Ja, vad gör hon för dig?
Ja, men vi kom in på det med faktureringen innan. Så hon sköter all ekonomi.
Okay.
Vilket är skönt. Mm. Jag vet att jag kan lita på henne.
Jag förstår. Ska vi försöka komma fram till ditt faktiska genombrott? För någonstans mellan att du öppnar bloggen och föder barn och blir rikskändis minst över en natt. Liksom.
Mm.
Hur såg den tiden ut?
Ja, men när jag kom hem då från Sydafrika så sökte jag jobb på en bloggportal för att lära mig lite mer om branschen. Och jag började lära mig mer. Jag tyckte det var jäkligt spännande och kul. Man såg hur branschen utvecklades. Jag fick hand om, fick profilansvaret för alla profilerna där. Och då tyckte jag det bara blev roligare och roligare och roligare. Men då ville jag ju helt plötsligt bara, nu jag vill satsa på video. För att skriva aldrig riktigt 100% var det min grej liksom. Så att då startade jag YouTube-kanalen. Och så blev jag gravid.
Mm.
Och då var det ganska skönt, du vet, att ha en anledning till att starta upp YouTube-kanalen. Så att jag liksom skyllde på att det var för att jag var gravid, men jag hade ju redan lite försökt innan. Och redan typ de första gravidvideosarna så gick ju liksom siffrorna upp ganska mycket.
Okej. Okay. Mm.
Och då var det ju många som frågade, men ska du filma din förlossning? Och jag var ju inte helt säker på om jag skulle göra det eller inte, men då sa en kollega till mig på kontoret att hon verkligen hade önskat att hon hade gjort det, för att man tydligen glömmer bort allting. Och då bestämde jag mig där och då att så här, det ska jag ska i alla fall ha det för eget bruk.
Mm.
Och så får vi se. För man har ju ingen aning vad som händer.
Nej. Och där någonstans så la du ut det också.
Ja. Ja, men det är så sjukt, för på något sätt så känns det som att det var ödet att jag skulle dela med mig av förlossningen. De flesta graviditeterna går ju liksom över tiden, i alla fall första gångs föderskor. Vattnet brukar typ aldrig gå, utan det är bara på film. Och sen så brukar det alltid sätta igång på nätterna.
Mm.
Men för mig var det liksom 2 veckor innan, så det var ju noll koll på att det skulle hända. Mitt på blanka dagen och vattnet gick.
Mm.
Ja, det var som en film.
Mm. Ja. Och där så, sen så tog det ju faktiskt lite tid när du la ut den, vilket väl var rimligt. Du hade annat att tänka på.
Ja, alltså jag kollade på materialet kanske en vecka efter förlossningen första gången, och då var jag ju chockad över att jag hade lyckats filma så mycket.
Ja. Hur mycket råmaterial hade du?
Jag tror att det var 3 timmar.
Åh, jävlar.
Ja. Mm. Och då satte jag mig, för jag redigerar ju inte mina videos själv.
Okay.
Men då satte jag mig med Elin som var min dåvarande redigerare. Och sa, det här materialet får du inte ta med dig hem. Och så satte vi oss tillsammans och gjorde upp en plan.
Mm. Men vänta, det faktum att du inte, alltså du hade klippare redan från start.
Ja.
Varför det?
Jag testade att klippa lite själv i början, men märkte att mitt tålamod inte var tillräckligt bra för det. Och jag kände väl direkt att så här, det här finns säkert någon som kan göra bättre än vad jag kan. Och så kan jag fokusera på det jag är bra på.
Det är väldigt skönt att få lämna bort också.
Det är väldigt skönt. Ja. Och ja, men, fokusera på det man är bra på. Mm. Och då hade jag precis fått min första så här, fasta ersättning för bloggen. Och då kände jag att så här, ja, men om jag tar de pengarna och så lägger jag det på redigeraren, så går jag i alla fall liksom, jag gick lite backen då.
Mm.
Men inte lika mycket i alla fall.
Men vid det här laget så är du anställd?
Ja, så då har det ett heltidsjobb.
Just det, så det här som var du bara mamma led ifrån.
Då menar du?
Ja.
Ja, jag sa upp mig typ från BB.
Aha, gjorde du det?
Ja.
Varför det?
Jag fick nog. Jag bara kände, nej, nu är det, nu är jag mamma. Nu har jag viktigare saker för mig. Nu slutar jag.
Men vänta, är inte det korkat? Alltså, är det inte bra om du är anställd medan du är mammaledig?
De går ju, tror jag, på de sista 6 månaderna innan du går på föräldraledigheten. Ah,
okay. Mm.
Men alltså, ja, jag tog ju typ ingen föräldrapenning alls, liksom, utan jag började jobba ganska snabbt där.
Ja. Och när du säger jobba, då är det liksom med YouTube?
Ja, exakt. Ja. Mm. Så jag hade väl en paus på ungefär 2 månader från att, förutom förlossningsfilmen liksom. Från att det är att Arnold kom till, så att jag kände att men det här, nu kanske jag kan satsa på det här helt fullt ut.
Mm. Hur vågade du göra det då? Ja, men det var ju liksom förlossningsfilmens virala succé, eller?
Ja, men jag tror också att alltså jag har ju alltid vågat säga upp mig innan jag har haft ett nytt jobb.
Mm.
Och jag litar på min magkänsla, att jag vet att jag klarar det, och om det inte funkar så kan jag alltid skaffa mig ett nytt jobb.
Mm. Var kommer den där tryggheten ifrån?
Det undrar jag också, jag vet faktiskt inte. Men jag är nog ganska självsäker i grunden och har en bra självkänsla. Eller jag är trygg i mig själv.
Mm.
Och jag vet att jag kan ta vilket jobb som helst ifall att jag måste. Så jag är helt prestigelös. Och det kanske är lite det också.
Mm. Orädd?
Ja. Ja, orädd. Och att jag vill följa mina drömmar. Liksom. Och att jag tror att, alltså för mig var det i alla fall så, när jag födde barn så kände jag mig som en superkvinna.
Mm.
Alltså som att man typ var lite övernaturlig. Som att det här var, kan jag klara det här, ska jag klara vad som helst. Så jag behöver inte det där jobbet som jag inte vill vara kvar på.
Mm.
Så känner jag.
Det är fint ju.
Ja, det är fint.
Var det första gången i ditt liv som du kände dig så?
Ja, det var det.
Ja.
Det var det verkligen. Det kändes som att man liksom svävade på moln. För mig gjorde det i alla fall.
På ett sätt så kan man ju säga att din karriär tog fart då i samband med att du blev mamma.
Mm.
Hur har den resan varit de här 2 åren?
Klä av mig här.
Ja.
Ja, men jag måste ändå säga att jag tycker att den har skett väldigt bra liksom stegvis. Så att det har liksom aldrig kommit som någon så här chock, att så här, nu blev det för mycket eller nu hänger jag inte med, utan det har liksom gått i Margaux tempo, Margaux takten.
Mm.
För en som inte gillar när det går lika fort, så kanske det hade varit väldigt tufft liksom. Men jag kan någonstans gilla när det går lite för fort.
Hade du kunnat göra den här resan utan Arnold, så att säga?
Alltså det är klart att den hade antagligen varit helt annorlunda. Men alltså, så som jag ser det, min blogg är ju i princip lika stor idag som den var innan jag fick barn.
Mm.
Däremot så vet jag inte om YouTube-kanalen hade fått sån fart. Och jag tror att en stor anledning till att jag var med i Let's Dance var på grund av förlossningsvideon.
Mm.
Så att nej, jag tror att allting jag har gjort har lett fram till det här. Så att utan Jakob kanske inte heller hade funkat. Utan Arnold hade inte funkat. Utan att jag hade haft alla de jobben jag haft, så tror jag inte heller hade funkat.
Mm. Har det varit en, vad ska man säga, moralisk konflikt för dig? För du använder ju honom om man ska vara elak.
Ja, nej men alltså för mig har det ju varit väldigt tydligt från början. Alltså planen var ju först att inte visa Arnold alls. Det gick ut skogen efter en vecka liksom. Men då har jag och min man då haft väldigt bra dialog om det. Och han tycker ju precis som jag. Arnold får lön när han är med i samarbeten.
Okej.
Okay. Mm.
Och då sätter ni in det på ett konto liksom?
Ja,
öronmärkta pengar.
Ja, han sparar konto.
Mm. Hur tät är han?
Han är ganska tät nu, Arnold. Okay. Han är en av de rikaste tvååringarna i Sverige. Mm. Nej, men han, det är klart att han ska få betalt för det han gör.
Mm.
Och det tycker jag är en självklarhet. Sen är det klart att det är en moralisk fråga. Men så länge som jag märker att han faktiskt verkar tycka att det är kul, så tycker jag att det är okej. Och jag fattar att vissa inte tycker det. Men det är lätt att tycka saker om andra också.
Nej, men alltså på ett sätt så kan man ju säga, om man vill vara snäll mot dig, så kan man ju säga att han vet ju inget annat, eftersom han, din kamera har varit där hela tiden.
Mm.
Om man vill vara elak så kan man ju säga att han har ju aldrig fått välja.
Nej. Nej, men och det finns ju barn i hela, alltså det, nu ska jag inte jämföra med kungafamiljen, men de har ju inte heller fått välja.
Nej.
Kolla på hela reality-grejen i, ja, men i hela USA. Det är ju liksom, jag tror att det här mer och mer kommer bli vanligare och vanligare.
Alltså du tänker på typ Kardashians där är unga med och,
Men kolla på Wahlgrens i Sverige.
Mm. De flesta i familjen Wahlgren är ju för sig myndiga.
Ja, inte nu alla. Är de med det. Ja.
Inte han den lilla.
Vad heter den? Theo.
Theo.
Mm.
Ja. Rimligt att du kunde det.
Ja, att jag kunde det. Ja. Min storbror heter ju också Theo.
Just det. Mm. Jag ville bara... ibland gör jag jättemycket research, men jag måste inte skryta med det. Jag gör ingen grej av det.
Nej.
Du ser. Ja. Bara smiter in. Låter det vara helt okommenterat.
Mm.
Nej, men om man tittar då på liksom... jag vet inte, ett annat känt barn är Penny Schulman, som känns som, jag känner inte dem på det sättet, så jag har aldrig kunnat fråga, men där var det ju också en väldigt tydlig så viral succé. Det går kanske inte riktigt att jämföra, för du är så mycket i centrum även i, alltså i dina sammanhang så att säga. Men kan du dra paralleller där? Och, alltså...
Ja, alltså det är klart att jag ser en likhet på liksom vissa av mina klipp på Instagram med Penny, alltså Arnold och Penny. Men de har ju valt att ta bort henne lite från sociala medier.
Mm.
Och det var väl när hon började bli lite mer av en person.
Just det. Mm.
Och det kan ju lika gärna hända med Arnold också. Just nu så är han inte riktigt ett barn än, skulle jag säga.
Nej, okej. Okay. Han är bebis.
Ja, men han har blöja liksom.
Nej,
men,
ja, jag fattar.
Han är liten. Mm. Han är inte riktigt så fullt ut medveten.
Jag tänker mig att det kanske börjar ställa till det när kamraterna så att säga förstår att det är någonting som är speciellt så att säga.
Ja. Ja. Ja, det är ingen som har någon aning på förskolan.
Nej, jag fattar.
Nej.
Du, när gjorde du din första anställning?
Ja, men Elin då, som började som redigerare hos mig, jag ville ju anställa henne, men hon gick ju på faktura hela tiden. Så att hon räknas ju inte. Så att det var nog, vad kan det ha varit? Varför? Det är 2018.
Jag fattar.
Ja.
Och nu har du hur många anställda?
4.
Okej, okay. Vara mamma igen?
Mamma igen.
Ja.
Mamma igen.
Och det har jag också förstått att när man på Instagram kan man ju till exempel se hur vissa stora konton helt plötsligt torskar 20 000 följare för att det var något slags, antingen att man har, jag lägger mig inte i det där, men kanske att de var köpta eller att det var spökföljare eller whatever. Som jag har förstått det så kan ju YouTubes algoritmer läggas om i en handvändning också. Jag har fan med att Clara Henry pratar om det värvet till exempel, att man är så i händerna på någon. Det är väl du också. Det är liksom ändå, är det lite bräckligt det du håller på med?
Ja, alltså det är jättebräckligt. Alltså de dagarna, det är inte ofta, men då och då så blir det ju ett tekniskt problem på både Instagram och YouTube.
Mm.
Och det är ju en superstress, för jag kan inte göra någonting.
Nej.
Säg då att det är ett samarbete som ska upp, som verkligen måste upp en speciell tid, och hela systemet krånglar och det finns i princip ingen som kan hjälpa en. Då känner man ju sig helt maktlös liksom, till de här jättarna som har all kontroll. Mm. Jag har ju bland annat inget kommentarsfält på YouTube.
Okay.
Och det är ju för att Arnold är under 18 liksom, och kan... Ja, men det har ju varit en pedofil härva liksom.
Just det, ja, det här ja. Läste jag om någonstans. Mm.
Så jag har inga kommentarer på YouTube. Och det är också så här, det är ingenting jag kan bestämma, utan det har de bestämt.
Ah, all right.
Och den kommer jag aldrig få tillbaka.
Du hade velat ta det?
Ja, såklart.
Ja, men vadå, det är bara att vänta 16 år.
Ja, precis, sen får jag tillbaka det. Nej, men för att när någon är inne på min YouTube-kanal och lägger en kommentar, så är de inne på min sida lite längre. Och så svarar jag på den kommentaren. Och då ser de att jag har svarat, för de får en notifikation.
Och då
går de in
tillbaka.
En gång till. Mm. Och det känner algoritmen av. Så att ju fler kommentarer du har, desto mer engagemang du har, desto fler följare får du i slutändan. Mm. Eller desto liksom bättre algoritm får du.
Så när kommentarerna försvann, då försvann en stor del av ditt levebröd också?
Det gick ner med typ 20-30% på en vecka, mina visningar. Men de kom faktiskt tillbaka.
All right.
Så att jag vet inte om det var... Jag vet inte varför, men det gick ju tillbaka efter några veckor. Men det var ju en jättestress innan. Först jag bara, kommer allting bara fallera nu? Mm. Men ja, man får leva med noll kommentarer där.
Ja, men då har du kanske Instagram å andra sidan, där det händer lite mer. Du är väldigt stor där också.
Mm.
Men känner du att du lite grann har alla ägg i samma korg?
Ja, det har jag ju känt. Alltså, det är ju, mitt levebröd är ju samarbeten och kunder. Och då blir det ju väldigt mycket att så här, om de slutar komma in, så har jag ju ingenting kvar egentligen. Men jag håller på att bredda mig nu.
Ja, du har gjort någon liten investering och,
ja,
och så här.
Exakt, så jag har investerat i ett företag som heter TechBuddy. Och sen så har jag precis startat upp ett nytt bolag med en annan person.
Okej. Okay. Och det kan du inte säga någonting om?
Ja, inte riktigt, nej. Men det är produkter i alla fall som kommer ungefär i november. Som vi har jobbat med i ett år ungefär.
Okay.
Så det ska bli jättekul. Och jag hoppas ju, alltså jag kommer ju aldrig sluta uppdatera mina kanaler. Men däremot så kanske jag skulle dra ner på samarbeten och sånt ännu mer. Och liksom våga utveckla andra saker.
Ja. Ja, vad vill du utveckla för andra saker?
Ja, men jag gillar ju att komma på nya idéer hela tiden. Alltså min största dröm, högsta dröm, det är ju egentligen att ha alltså typ barer eller en restaurang eller, alltså det är ju verkligen det bästa jag vet.
Okej.
Okay. Ja, och så typ går runt och jobbar som mood manager inne på dem.
Ah, all right. Du och Arnold.
Ja, Arnold. Ah. Exakt. Tyvärr tog de ju hans namn där.
Ja, just det.
Exakt.
Ja, det finns så en restaurang som heter det.
Så det får bli Margot.
En sån här sak som du har gjort ändå inom ditt format eller inom dina kanaler som fick mycket uppmärksamhet var ju när du gjorde talkshow med alla partiledarna inför valet förra året. Har du liksom planer på liknande den typen av lite större produktioner ändå i din sfär så att säga?
Ja, den partitempen som jag gjorde var ju, alltså det är nog det roligaste jag någonsin har gjort. Och jag trodde ju aldrig egentligen att de skulle ställa upp och komma till min studio. Mm. Men
alla gjorde det.
Alla kom.
Ja.
Och alltså det var en väldigt här, bra boost för självförtroendet. Sen var jag ju lika nervös för att, så här, att lägga den typen av material på en kanal som annars är väldigt vloggigt liksom. Mm. Och väldigt enkelt att titta på. Det var ju också läskigt. Och så visste man ju att nu har jag lagt upp Jonas, men nu kanske de är trötta, de kanske inte vill se Jan heller. Mm. Men så att det var verkligen en boost för självförtroendet, så att det tar jag med mig nu och jag håller på att skapa lite olika projekt och idéer.
Mm. TV-kanalerna måste ju dra i dig hela tiden.
Ja, lite grann. Men jag tror också att de är lite oroliga för att ta in influencers i deras värld.
För att?
Antingen för att de är tveksamma på ens engagemang. Men också för att det känns som att de verkligen har sina profiler som de kör stenhårt med.
Mm. Men du förstår ju att alltså, Let's Dance, alltså, det är ingen slump att det alltid är en eller två influencers med.
Nej.
Det är för att de ska hitta nya tittare.
Nya tittare, ja. Mm.
Eller?
Ja. Men då gäller det att vi håller oss kvar. Det är många som har åkt ut så där i början och då tror jag att de har blivit lite rädda.
Ja, jag fattar.
Ja.
Men det gjorde inte du?
Nej, jag höll mig kvar ett tag. Men det var kul, det var ju ändå sjukt liksom att gå från att aldrig ha varit med på tv till att helt plötsligt stå i en livesändning och dansa en, vad fasiken var det nu? Cha-cha typ.
Mm. Var det kul?
Ja, men det var ju jätteläskigt. Mm. Om man jämförde med, liksom, med de andra som var med som har varit på tv i princip så här, hela sina liv känns som tyckte så här, ja men det är klart att det är lite nervöst men inte så farligt. Jag höll ju på skita på mig liksom varje vecka. Och jag var ju typ mer nervös för att jag skulle säga någonting dumt eftersom att det var live.
Ja, just det. Men det gjorde du väl inte? Eller?
Jag vet inte. Jag kollade inte på en enda repris.
Nej.
Nej.
Och det var inga byxor som sprack eller?
Nej. Nej, inga byxor.
Nej. Jag måste ändå, jag gräver lite mer i det här. Alltså du har ju haft möten på tv-kanal.
Ja, det har jag.
Många?
Ja, det har jag.
Ja.
Det har jag. Men samtidigt så... Alltså jag skulle älska att få jobba som programledare. Men samtidigt så efter jag gjorde partitempen så kände jag också att det är väldigt kul att styra allting själv också. Mm. Jag tycker man kan göra båda två.
Mm.
Och jag har lite roliga idéer nu till våren som jag verkligen vill förverkliga.
Okej. Okay.
Mm.
Och det är också rörligt då, men som du skulle kunna sälja in på en kanal?
Jag skulle kunna sälja in det, men samtidigt så finns det en del av mig som bara, åh vad kul att göra det själv.
Ja.
Men samtidigt så här, partitempen, alltså det kostade ju mig typ en 250 000 att göra den. Och jag hade inga sponsorer eller någonting sånt. Men samtidigt så liksom det jag fick ut av det var ju värt alla de pengarna liksom.
Jag fattar. Mm.
Så det gör ju att jag, det finns en liten grej om att göra det själv.
Jobbar du med Splay fortfarande?
När jag ligger på United Screens.
Okej, okay. Så du har gått från United Screens till Splay tillbaka.
Okay. Ja.
Hur kommer det sig?
Bra fråga. Jag hamnade på United Screens utav en slump egentligen. Direkt därefter förlossningsfilmen så bara ringde de upp mig och sa, vill du inte börja få betalt för dina filmer? Och då bara, aha, jo, kan man få det?
Ja.
Och då hoppade jag ju bara på liksom, från en dag till en annan. Och sen så blev jag approachad av Splay. Och de var ju väldigt vassa då också. Och sen hoppade jag tillbaka. Jag vet faktiskt egentligen inte varför.
Ja, det vet du, men du vill inte gå in på det.
Nej, exakt.
Nej, jag fattar.
Ja.
Jag hade tänkt att jag skulle stoltsera med att jag vet att det är John Donne som har sagt det här en gång i tiden. Mm. Ingen människa är en ö. 1631 tror jag att han skrev det.
Mm.
Ingen människa är en ö. Alltså att alla människor är beroende av andra så att säga. Och jag tänker liksom i bygget Margot Dietz, vilka skulle du säga är liksom, vilka hade du inte kunnat göra det här utan?
Ja men absolut Jakob som har stöttat mig väldigt mycket. Mm. Mamma 100%. Elin som var min första redigerare. Men sen då även ja men, en av mina första chefer, Jonas, då, som tog in mig som projektledare på eventbolaget.
Mm.
Som fick mig att fatta att så här, man jobbar hårt verkligen om man verkligen vill någonting.
Mm.
Och ingenting kommer gratis. Men sen är det ju i princip alla mina kompisar som har stöttat mig liksom hela vägen. Och ja men de har verkligen gjort det.
Mm.
Och så här, alltid bara, de är inte intresserade egentligen av den här världen. Och jag tror att få liksom... vara sig själv helt och hållet med sina gamla vänner gör att jag kan gasa på jobblivet ännu mer.
Tar du alltid notan när vi ses?
Nej.
Det swishas.
Nej, då. Ja. Jag tar ganska mycket.
Ja. Alltså, i den mån du liksom tänker strategiskt kring dig själv, för det antar jag att du gör ganska mycket. Alltså, finns det en plan? En treårsplan eller femårsplan eller tioårs?
Ja. Det finns en plan, men eftersom att jag i mitt huvud går så här pang, 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 pang hela tiden, så har jag väldigt lätt för att ändra den hela tiden.
Mm.
Men den långsiktiga planen är väl att ha ett eget varumärke om 5 år som gör att jag verkligen kan livnära mig på det. Och sen så ha liksom alla mina kanaler kvar och bara uppdatera dem för att jag älskar och tycker att det är jättekul.
Mm. Men och i den mån du liksom... bygget av det som inte är dina kanaler då, så att säga. Är det ett kollektiv som drar upp de riktiga linjerna eller är det du?
Nej, det är jag. Men jag borde väl kanske börja titta på och ta in lite mer mentorskap och få lite mer kött på benen och hjälp. Det tror jag alla mår bättre av att göra.
Vem skulle kunna bli din mentor?
Ja, jag tror ju Alexander Bard har ju väldigt bra... Ja, men jag hade älskat att ha honom som mentor.
Okej. Okay. Känner du honom?
Nej. Du har haft honom här ju.
Ja, två gånger kanske.
Jag tycker han är ganska intressant.
Ja, ja det får man säga. Jag tänkte ju att vi skulle hitta tillbaka till ditt mörker. Du får ju så du får ju nästan kritik för att du är så jävla glad jämt. Alltså, för det första, gör det ont?
Alltså, nej, det gör inte så ont faktiskt. Alltså, det är så här, och du, hon måste vara sjukt falsk, för så där glad kan man inte vara. Ja, den bittra sanningen är att provocerande nog så är jag typ så glad.
Ja.
Alltså, ja. Och om de som verkligen ogillar mig, om det är det elakaste de kan komma på, så får det väl vara så då. Men det som är jobbigt är att om jag säger det här i en podd som jag precis gör nu, då kommer det, nu kommer det komma liksom säkert glidningar från andra saker då.
Okej. Hur menar du?
Ja, men då, de som lyssnar kanske och känner sig, ja, men henne verkligen ogillar jag. Då kan det komma en sån kommentar liksom, bara för att de hör att det där bet inte, så jag testar någonting annat.
Aha, jag fattar. Vi får hoppas att de är snälla. För det låter ju ganska eftersträvansvärt annars.
Ja.
Alltså att vara glad, menar jag.
Ja, men jag tycker att man ska se livet positivt. Mm. Och jag tycker att vi i Sverige är lite för dåliga på det. Min pappa är ju väldigt så här svart och vitt liksom. Är det bra eller dåligt? Så pang, pang. Och han har väl varit väldigt så här, ja, men ganska negativ i min uppväxt. Så att det har väl också fått mig att vara så här, varför kan vi inte bara se det positiva liksom? Varför måste vi fokusera på det negativa? Samtidigt som det har fått mig att verkligen, alltså förstår du, jag älskar ju pappa för att han har ju fått mig till att bli den jag är. Men det var vissa stunder när man var liten, man bara, men nu får du fan bara skärpa till och bli lite mer positiv.
Ja. För du har nästan haft det från start, eller?
Ja.
Har du aldrig, var du inte så vilsen och deppig som tonåring? Lyssna på Cure och karva lite i armen?
Nej. Nej, men jag har mått väldigt bra faktiskt. Mm. Hela tiden. Men sen, jag har en tendens att dra mig till folk som mår sämre.
Okej.
Okay. För att så här, ja, men jag gillar att hjälpa folk till att må bättre. Och det har ju ibland dragit in mig i dåliga relationer.
Ja, det här låter klassiskt.
Mm.
Du ska ta hand om någon.
Ja, exakt. Ja,
som drar lite för mycket ladd.
Ja, men exakt. Ja. Exakt så. Ja, och så har det väl varit typ från, ja, men bland de första killarna man träffade.
Mm.
Alltså, det har alltid varit någonting som har varit lite... Och, ja.
Har du fått ordning på dem då?
Ja, ja nu. Jakob är honing och reda.
Ja.
Men det är klart att han också är en buskille från början. Men han är i alla fall, alltså han får ju mig att må bättre.
Varför outar du att han är kokainist här?
Nej, det är han absolut inte.
Det var väl jätteolämpligt.
Det är han absolut inte. Men han är ju busig liksom.
Okej.
Okay. Ja. Han gillar att vara ute, han gillar att komma hem sent och... Alltså det är väl kanske inte det här, så här klassiska föräldrafamiljelivet vi lever, utan det är mycket som händer. Vi har mycket liksom middagar hemma och...
Är du uppvuxen så också?
Nej, tvärtom. Mm. Vi hade aldrig gäster hemma i princip.
Okej, okay, så du kompenserar för det?
Jag tror det.
Ja, vad mysigt.
Jag gillar att göra saker och vara ute och käka middagar och...
Du, men jag tänker på det här, för det var någon intervju med dig jag hörde. Ja, det var Framgångspodden tror jag.
Mm.
När ni pratade om att under Let's Dance-perioden så var det väldigt mycket för dig. Liksom, att du kände att det var en press. Sådär. Men jag tänker att du har ändå en... Du har ju liksom, du lever ju med deadlines, att du ska ut i en viss takt hela tiden.
Mm.
Är det tufft ibland, eller?
Ja, det är väldigt tufft ibland. Och så här, eftersom att jobbet är så kreativt, så kan jag ju känna att är man för stressad och pressad så låser det ju sig. Och om jag inte har tid att verkligen få förbereda mitt material, det är därför jag älskar att jobba på typ söndagar, så att jag liksom kommer vara före veckan, så låser det sig helt för mig.
Mm.
Och så att jag måste alltid ligga liksom fem steg innan, konstant.
Mm.
Men samtidigt så, om jag gör det, så blir jag inte stressad.
Just det. Fast ibland så hinner du inte göra det.
Nej. Typ så förra veckan har det varit lite stressigt liksom. Och jag gillar ju alltid att ha en film på lager ifall att så här, jag inte orkar vlogga en lördag eftermiddag. Och det har jag inte haft senaste tiden. Och det är väldigt press för mig faktiskt. Samtidigt som mina kollegor säger så här, du har inte ens haft en paus på YouTube liksom sen Arnold var 3 veckor. Och de har ju en poäng i det, men samtidigt så känner väl jag så att anledningen till att det har gått bra för mig och att jag, det fortsätter gå bra, det var för att jag är så dedikerad till jobbet och kör all in liksom. Mm.
Jag har ju inneställt att det kommer en ny gäst, så då löser sig liksom materialet. Men du har ju inte riktigt allt det. Hur är det då när du inte liksom har någon idé? Alltså när du inte kan åka till Västerås och hälsa på Samir och Viktor så att säga.
Ja, men då får man ju hitta på någonting annat. Mm. Men samtidigt så, det som är det bästa med det här jobbet, det är ju att det är i princip de här vardagsinläggen som går hem bäst hos följarna. Mm. För att de liksom ser att man är precis som de är. Mm. Och det är väl det jag kan gilla mest när jag följer någon. Att känna, ja, men, att vi kanske är lite lika ändå. Vi kanske har en massa saker gemensamt. Alla har tråkigt ibland, alla är lite ledsna ibland. Mm. Och ibland så har man ingen kreativitet och ibland så är det tråkigt på jobbet. Men samtidigt så känner jag ju press då att säga, okej, okay, är det en film där jag känner att jag mår dåligt, så kanske jag inte kan må dåligt tre filmer till liksom.
Nej, just det. Mm. Eller vad tänker du att du gör för de som följer dig då?
Mm. Alltså det är nog det som får mig att hålla igång mest. Alla de här fina meddelanden som man får om, från framförallt kvinnor är det till typ 90%. Som liksom skriver att ja, men, tack vare mig så har de vågat bli gravida, eller tack vare mig så klarar de av att gå till skolan fast de är mobbade, eller tack vare mig så ja, men, mår de lite bättre på morgonen efter att de har tittat på en film. Och det är helt otroligt att man faktiskt kan förmedla en sån sak bara genom en liten kamera och en telefon. Mm.
För jag funderar på liksom ifall det är så att, alltså att människor vill ha ditt liv.
Tror du det?
Ja, det är en fråga.
Ja, men alltså jag tror att det finns ju typ några olika typer av influencers. Och framförallt då liksom i den kretsen jag är, så är det väl kanske antingen då att man ser någon som en stora syster och bästa vän. Eller så är det så här, jag vill byta liv med den personen. Mm. Och jag tror att jag mer går i första kategorin.
Okej.
Okay. Mm. Du tror inte det?
Nej, jag vet inte. Men du verkar ha det jävligt härligt. Liksom. Du är rolig och har ett jättegulligt barn. Och... Ja. Härlig man och fin lägenhet.
Ja, men kanske. Det är vissa som frågar om jag kan adoptera dem.
Okej. Okay. Ja. Hur ställer du dig till det?
Mina yngsta följare. Ja. Nej, men det, då skrev jag att nej, men nu 12-åring vet jag inte om jag kan ta mig an. Alltså. Mm.
Men alltså, hur är du med stress då? Alltså, nu sa du att du behöver liksom, du ska ligga 5 steg före, men när du inte gör det, hur hanterar du stress?
Ja, men då blir det kortslutning och då behöver jag alltså typ lägga mig och kolla på ett dumt tv-program i några timmar, äta kebabrulle i sängen. Mm. Och sen är jag faktiskt tillbaka efter ja, men kanske 5 egna timmar och en nattsömn. Mm. Så att jag har väldigt snabbt, tror jag, hämtar upp mig väldigt fort. Mm. Men samtidigt så att om jag fortsätter jobba när jag är så pass stressad, då skiter sig allt.
Okay.
Och jag tror att det kan väl vara att jag har en väldigt bra känsla av att känna att nu är det för mycket. Och då stänger jag av liksom.
Men de här 4 människorna som sitter på kontoret och... när du är inte där då? Eller ja, sköter de sig själva?
De sköter faktiskt sig själva väldigt mycket. Jag har gått igenom en del personal för att hitta några som jag verkligen kan jobba med. Och det har varit en liten process det också. Och det jag märkte är att det viktigaste för mig är att man tar eget initiativ, vågar göra fel, men verkligen kan sköta sig själv. Mm. Så att nu har jag 2 stycken som verkligen klarar av det.
Hur är du som chef?
Hård men rättvis.
Okej.
Okay. Så att jag tror att ja, men många som skulle kanske se mig på kontoret skulle vara, oj, ja, är det så här och när på kontoret? Men jag ser det är mitt jobb, jag vet att jag är väldigt så... ordentlig ordning och reda när det kommer till det. Mm. Men sen så vill jag gärna ha kul med kollegorna. Men man ska jobba hårt.
Men de här 4 människorna, har de liksom... För jag tänker mig att ditt jobb i grunden är ganska ensamt. Mm. Men har du byggt bort det genom att ha människor i företaget eller?
Ja, alltså Louise då som redigerar nu, som är världens bästa redigerare, hon filmar ju också åt mig. Så att, ja men, det är klart att jag alltid skulle kunna skicka materialet till henne. Och utan att ens behöva träffa henne. Men samtidigt så gillar jag liksom att ha någon att bolla med. Och ja men, om hon är med så kan jag utvecklas också. Och det är en sån där typisk grej som jag tror att många influencers skulle kunna göra ännu bättre material om de faktiskt var två. Mm. Eller i alla fall en till person som kan liksom komma med idéer. För det är så man växer också, så här, att jag kan göra så mycket mer eftersom att jag har henne. Men ja, hon hjälper mot min ensamhet på kontoret.
Ja, jag fattar.
Ja, och samma sak med Milois.
Alltså, i den här femårsplanen då, hur många anställda kommer du ha när du kommer tillbaka till Revervet 2024?
Ja, okej, 2024. Ska vi säga 20 då?
Ja.
Säg 20.
Fair enough.
Jag gillar det numret också.
Men då har du lite andra produkter och grejer och någon app och lite
exakt.
Sånt.
Ja. Exakt.
Ja, jag fattar. Vad vet du mer om din framtid?
Jag släpper ju min bok om 2 veckor.
Just det.
Och det kommer bli väldigt spännande.
Mm. Your best life.
Ja. Ja, ditt bästa liv.
Ja. Ja. Hade den kunnat heta också?
Ja, men jag vet. Alltså jag kom på det här för typ 2 månader sedan. Jag bara, varför tog jag en engelsk rubrik? Ja. Jag har ingen aning.
Nej.
Men det kändes bra. Så att, jag litar på den magkänslan jag hade då.
Mm. Berätta om den boken då.
Jag fick idén att jag ville göra någonting för att sprida min positiva energi fast lite mer på ett djupare plan. Jag är väldigt lätt för att kasta ur mig blogginlägg så här, i den magkänslan och feelingen jag är i. Samma sak med vloggarna. Men jag ville göra någonting som verkligen kändes mer eftertänksamt och någonting som kan funka lite som en handbok slash lära känna mig och förstå mig mycket mer.
Mm.
Så att den är uppbyggd på 9 stycken livsmotton med saker som jag lever efter för att tänka lite mer positivt. Så att det är ett intro till varje kapitel. Till exempel då en kris kan vara en möjlighet. Och så är det då en berättelse från mitt liv. Som liksom reflekterar i hur och varför jag tänkte som jag gjorde. Och lite tips på vägen till den som läser.
Mm. Och den har du gjort med någon?
Ja, så det är Bookmark förlag. Och sen så har jag pratat med Gro. Som är en helt fantastisk kvinna. Vi kom ju väldigt nära varandra. Så vi har suttit som i terapisamtal liksom i flera månader. Så att blandat då med att vi har pratat till att jag har skickat utkast på texter som hon sen då har hjälpt mig att formulera om och, ja, så att det passar i en bok mer än på en blogg.
Ja, vad härligt. Du, vill du rekommendera något?
Förutom att de ska köpa boken.
Ja.
Ja, men jag tycker att alla faktiskt ska läsa boken som är lite mer nyfikna på vem jag är och även ifall att man vill leva lite mer fullt ut och vara lite mer positiv.
Och om man som jag är depressivt lagd, då är den perfekt.
Ja, eller så kommer du störa dig på mig. Nej, jag ska.
Kanske, ja. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet?
Har du kört Sara Skyttedal?
Nej. Det har jag inte.
Då säger jag Sara Skyttedal.
Coolt.
Mm.
Tack.
Ja.
Ja, Margot, ditt svar är där. Och även om jag förstår att jag kanske inte riktigt är i målgrupp, måste jag säga att det är härligt att följa hennes äventyr med Arnold på YouTube. Länk till hennes kanal hittar du i avsnittsbeskrivningen, där du också kan klicka dig vidare till Värvets Instagram, där jag har mitt bästa tv-format någonsin. Uppvärmning. Nu ska jag ta tillfället i akt och säga några ord om en god vän. Jag har så oerhört mycket att tacka Hasse Ingemansson för. Vi hade känt varandra sedan 90-talet och det var efter en bättre lunch med honom som jag bestämde mig för att testa stand-up. Jag hade sett honom göra det och tyckte att det såg så lätt ut. Han var naturligt rolig och extremt hjälpsam med mina första stapplande steg på scenen. Hasse var inte bara en utmärkt komiker, manusförfattare, musiker och låtskrivare. Han var så mycket mer än så. Hans generositet och omtanke var smittande. Det är ett stort hjärta som slutat slå. Och han kunde verkligen spela orgel. Tack, Hasse. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.